Yes, då ska jag predika idag halva tiden och så halva tiden Magnus. Så det känns kul. Yes, hoppas att ni är laddade för att höra vad Gud har att säga till oss idag. Så temat som vi ska prata om idag handlar om varför vi ska tillhöra en församling. Så då har jag fått några områden som Gud vill att jag delar idag, så det ska jag göra. Så första är då att gåvorna vi har fått är inte enbart till för oss själva. Och så har jag skrivit att vår kallelse, uppgift, gåvor, egenskaper, styrkor, det vi har fått av Gud, det vi har fått ska vi använda för att förhärliga honom, välsigna andra, utbreda hans rike. Vi ska använda det vi har fått till det som han har tänkt. Är ni med? Yes. Och sen när jag förberedde så bara tänkte jag, det kanske bara är jag vet inte. Men jag tror att vi behöver påminna oss mer om vad vi har och vem som har gett det till oss. För när vi tänker att det jag har, det har fått av Gud, då vill jag använda det för honom. Eller hur? Då blir man helt plötsligt ödmjuk och också tacksam för det. Jag tror att vi ska vara tacksamma för det som Gud har lagt ner i våra liv. Och jag tror att vi också ska påminna oss om att det är han som har gett oss det. Bara han. Så det kanske är så att du sitter här idag. Du kanske har en musikalisk gåva. Du kanske har en jättefin sångröst. Då ska du inte bara tänka, ja, jag har det. Utan det är någonting som Gud har lagt ner i ditt liv. För att han vill att du ska använda det. För att förhärliga hans rike och utbreda. Och vara till välsignelse för andra. Och också förvalta det som Gud har gett. Jag tror att jag kanske ska ta en mick. Ja, så en påminnelse om det du har. Det som Gud har lagt ner. Det som finns i dig. Någonting som Gud har lagt ner i dig. Och våga använda det för honom. Verkligen. Och vi alla, vi har olika saker som Gud har lagt ner i våra liv. Någon kanske är bra på sång, någon på teknik, någon har kanske jättelätt för ekonomi. Och jag tror att vi ska använda det och vara till välsignelse ute i världen på våra arbetsplatser där vi är. Men också i församlingen. Det är så mycket som vi har som också kan komma församlingen till godo. Visst är det så? Jag är usel på teknik så jag är så tacksam för Stig. Men jag är bra på annat som jag kan göra i den här församlingen. Eller hur? Så det ska vi våga göra. För när vi gör det så blir också kroppen, Kristi kropp, den blir komplett. När vi bara ger Gud det han har gett oss. Och verkligen använder det för honom. Jag vill läsa ur Apostlagärningarna 20 och 24. Så står det så här. Så säger Paulus det här. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp. Och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Jag är så tacksam för att Paulus gick med det som Gud gav honom. Tack vare att han gick med det som Gud gav honom. Så fick så många komma till tro. Han förde så många till tro. Och han är också... Jag vet inte hur det är för dig, men för mig. Jag blir så inspirerad av hans frimodighet. Så otroligt frimodig var han. Och ja, så han är en förebild för mig. Jag vill verkligen gå med det jag har fått, precis så som Paulus gjorde. Och det vi har fått av Gud, det är också så att det är ett val. Att använda det du har fått av Gud, det han har lagt ner i ditt liv, det är ett val. Det är som Gud är. Det är hans natur, det är hans karaktär. Han tvingas inte på dig. Han är bara den underbara han är och säger, hej, det här har du fått. Vill du använda det för mitt rike? Vill du liksom gå med det? Och i Romarbrevet 11 och 29 så står det så här. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Han kan inte ta tillbaka det. Du har fått det. Men du väljer vad du gör med det. Och det, jag tror att det är en viktig påminnelse. Att du väljer vad du gör med det. Men han har lagt ner det i dig och det är helt upp till dig. Och sen när jag förberedde så bara påminner jag också mina egna föräldrar. Mina föräldrar flydde ju från Eritrea och Etiopien, kommer till Sverige. De gifte sig, de skaffar 6 barn, de bor i ett främmande land. De har inga föräldrar, kan inte språket så väl. Men reser upp en familj och gör det så väl. De gav mig alla förutsättningar för att jag ska kunna bli en självständig kvinna och stå på mina egna ben. Jag har fått så mycket verktyg och de är grymma förebilder verkligen. Och när jag lever mitt liv nu som vuxen, som tonåring tänkte jag inte så mycket på det. Men nu som vuxen så känner jag verkligen att jag vill inte att mina föräldrar ska känna att allt det de gav och det de offrade och hur kämpigt det var, för det var det. Och det, ja, jag är inte förälder själv, men jag tänker att många här är det och ni vet säkert hur det är. Men ännu tuffare när man kommer som flykting och inte ens kan språket och så. Men då känner jag att jag vill bara, med allting de gav mig, jag vill att de verkligen ska glädjas när de ser på hur jag lever mitt liv. Att de verkligen ska vara, det ska vara välbehag, det ska vara så här, yes, kolla hur Lia blev. Vi kämpar, vi slet och nu är hon en vuxen kvinna och hon lever för Gud och hon använder de verktygen vi gav henne liksom. Och precis så är det med pappa Gud. Så känner jag för mina föräldrar, men ännu mer för Gud. Ännu mer för honom. Jesus valde att dö för mig. Han gav hela sitt liv för min skull. Han dog på korset och han gav mig en kallelse, han gav mig gåvor, han gav mig styrkor. Jag vill ge det tillbaka till honom. För när han ser på mig så vill jag bara att han ska känna, yes, bra Lia, du går med det jag gav dig. Fortsätt, jag är med dig, gå. Precis så är det ju med föräldrar också. Eller hur? Man behöver släppa taget. Man behöver frigöra sig från föräldrar och pröva sina egna vingar. Så är det med Gud också. Men han backar dig. Och det är fantastiskt. Så det är inte helt lätt. Och jag tror inte heller att vi ska leva i fördömelse och kanske tänka, men de här åren gav inte jag till Gud. Det här gjorde jag inte för Gud. Det spelar ingen roll. Rikta blicken framåt. Och han är med ändå, han förlåter och han styrker. Han kan göra allting nytt i ditt liv. Det spelar ingen roll hur din bakgrund ser ut. Jag ska inte berätta om min bakgrund, men den har jag inte levt med Gud hela mitt liv. Och det är sanningen. Men jag bryr mig inte om det nu. Jag bryr mig om vart jag är nu och vart jag är på väg. Och fokusera på att jag verkligen ska bli använd till 100% och verkligen ge honom det jag har fått. Och så tänker jag också att det som Gud har lagt ner i dig, du behöver inte fråga honom om du ska använda det i församlingen. Eller hur? Alltså han säger så här, ni är lemmar i min kropp. Och när vi alla gör det vi ska, då blir kroppen blir helt komplett. Vi kan inte bara ha ett ben, vi kan inte bara ha en arm, det skulle inte gå. Eller hur? Så alla gåvor, alla styrkor som finns i det här huset, det vill Gud att vi använder till honom. Så vi behöver inte sitta här, alltså om du vet vad det är Gud har lagt ner i dig, fråga inte Gud om. Fråga istället Gud, hur? Är det någonting, för vissa saker kanske inte är helt självklara som Gud har lagt ner i dig och du kanske inte vet. Hur ska jag göra? Men fråga honom, hur ska jag göra Jesus? För jag vill ge dig det här. Jag vill vara en lem i kroppen. Jag vill vara liksom lillfingret så att den fungerar. Vad ska jag göra? Vad vill du att jag ska göra med det här? Och också om det är så att du kanske känner att du är inte i funktion ännu. Du låter inte dina gåvor och dina styrkor komma till användning för Gud. Vad är det som gör att det är så? Vad är det som håller dig tillbaka? Visst är det bra att se tillbaka och identifiera vad det är? Och församlingen är ett beskydd i din vandring med Gud. Det är ett beskydd, det är verkligen ett beskydd. I Johannes 10:10 så står det så här: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta, döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Så det som Gud har lagt ner i dig, din kallelse, dina gåvor, den utrustning som han har lagt i just dig, det vill fienden bara sudda ut. Bara radera. För då gläds han. För då kan inte du leva för Gud. Eller hur? Han plockar bort den ena biten efter den andra. Och till slut så känner man sig bara helt tom. Så vi är ett lättare byte för fienden när vi står ensamma. Men när vi är ihop så är vi så mycket starkare. Och nu ska jag bara berätta lite personligt. I det som Gud har satt mig att göra så innebär mycket, som ni ser nu, jag står här. Men jag brukar leda möten ibland. Jag är husgruppsledare. Jag jobbar med människor som ett yrke, människor med problem. Och i alla de här områdena så behöver jag ha ett ganska gott självförtroende. Jag behöver tro att Gud har lagt någonting i mig och att han verkligen vill använda mig och att jag verkligen kan göra en skillnad. Det är svårt att ha det som jag gör och inte tro på att jag kan liksom leverera någonting tillsammans med Gud. Men mitt självförtroende, jag brottas otroligt mycket och har gjort i många år. Hela tiden det där, men kolla hur du ser ut. Ska du verkligen liksom gå ut när du ser ut så där? Alltså det är många gånger där jag bara kan vara fi. Och så säger Joel bara, nej men du är så vacker. Och så jag vill inte ta in det. Utan jag bara lyssnar på fienden. Men vi måste ändå ta in sanningen. Eller hur? Alltså jag är inte stark i mig själv, men i Gud är jag det. Så det får jag säga till mig hela tiden. Jag tror att många av er tror att ja, men det är så naturligt för Lia. Det är så naturligt för henne att stå och prata inför människor eller och leda möte eller predika. Eller leda en husgrupp. Det är så naturligt för henne. Hon, ja, det är så många som säger det. Och jag bara, men ni vet inte vilken kamp jag går igenom varje gång innan jag ska göra det. Och efteråt. Det är jättetufft. Det är så otroligt tufft. Mycket handlar om när jag vaknar på morgonen. Hur ser jag ut idag? Hur är håret? Alltså jag vill inte stå på scenen idag. Fy, alltså jag kan inte kolla mig själv i spegeln. Så var det så igår när jag såg mig själv på billboarden. Hade jag vetat hur man tar bort bilden hade jag gjort det själv. Jag bara nej. Och så går jag in så här på förmiddagen på Facebook. Och så ser jag att hon har lagt ut det på Facebook. Och jag bara nej, Jesus. Men då, och jag bara kände så här, jag ser ut som en fånge. Alltså det ser ut som att jag är så här i fängelset och liksom behöver ta en bild. Men då får man bara tänka, nej, det här är inte Guds tankar. Det är inte det. Så den kampen går jag igenom jätteofta. Det kan vara innan ett möte på jobbet också. Jag ska in och ha ett samtal med föräldrar eller ett barn. Så känner jag bara, vad är det för ni ska jag göra åt den här situationen? Men så bara överlämnar mig till Gud. Och han tar över och det blir så bra. Men det är ett val. Jag kan välja. Och inte leda möten. Jag kan välja att tacka nej varje gång jag får en fråga man kan predika. Jag kan välja att säga upp mig. Och liksom skaffa mig ett jobb där jag inte behöver synas. Eller hur? Jag kan välja det. Men fienden ska inte vinna. Så senast idag fick jag bara avslöja honom. På morgonen. Det var så tufft idag. Men jag fick bara avslöja honom. Och bara säga, fast det spelar ingen roll vad du säger. Nu lyssnar jag på Jesus. Och jag har fått någonting jag ska dela. Jag tänker göra det. Jag tänker fortsätta leda mina möten när jag blir tillfrågad. Jag tänker fortsätta tjäna Jesus, tjäna Gud med mina gåvor. Oavsett. Men det är inte lätt. Mm. Och det all är att Jesus verkligen, jag älskar hans sanningar. Jag gör verkligen det. Och lite roligt, när jag var liten. Så var jag väldigt tillbakadragen som person. När jag tittar på videon ibland så tänker jag, är det här verkligen jag? Alltså jag känner inte igen mig någonting i den jag var som barn. Det är helt otroligt. Jag bara tänker, men Lia skärp dig, ryck upp, håller du på med liksom? Jag bara så här, jag kunde gå liksom bakom mamma så här och titta på mina syskon när de dansade. Så såg jag t-shirten var sned och skulle jag fram och rätta till den. Och jag kunde riktigt inte få frid innan allting var liksom i ordning så här. Helt knäppt. Och idag är det inte alls så. Men så sa min stora syster, hon är 5 år äldre än mig, så sa hon så här, hon bara, alltså Lia, när du var yngre så undrade jag ibland, vad var det för fel på dig? Jag undrade om det var något liksom, kanske intellektuellt eller om det var något annat som var helt, för hon bara, du var så konstig, du skulle alltid gå för dig själv, du pratade aldrig med oss och jag skulle alltid vara liksom, ja, helt knäppt. Och mamma ibland, när hon kommer till kyrkan och ser att jag leder möten eller sådär, så tänker hon bara, Lia, jag trodde aldrig det här om dig. Jag trodde aldrig att du, men wow, alltså Gud, kolla vart du är idag liksom. Det kunde man inte tro när du var barn. Och det är sant, men jag har gjort en resa. En resa tillsammans med min församling. Det är sanningen. Hade jag inte varit, alltså jag har varit kristen länge, men inte liksom gett mitt fullo, alltså hela jag till Jesus. Utan det är sen jag kom till Göteborgskyrkan. Och när jag kom till kyrkan så såg mina ledare saker i mig som jag själv inte såg. Så ibland så kunde det vara så här, jag längtar efter att få göra det här, men nej, inte jag, nej liksom. Och så kunde Boris eller någon komma och fråga, bara du Lia, vill du testa att leda möte? Och då har jag haft det på mitt hjärta hur länge som helst. Så bara, ja, det vill jag göra. Så hela min resa har varit att jag ständigt har blivit utmanad. Och där framförallt Maria, Boris och Christian har sett saker i mig och utrustat mig. Jag har fått stöd, jag har fått vägledning, jag har fått slipas. Alltså jag har ibland bara fått slänga mig ut och bara känna, varför ställer de den här frågan till mig? Varför måste jag göra det här? Det är så mycket godare att bara sitta ner och prata inte med mig, fråga mig inte. Jag vill bara vara med liksom. Ni behöver inte utrusta mig inte. Jag vill inte liksom. Det är mycket skönare. Mycket, mycket skönare. Men jag vill inte det. Jag är tacksam för det. Jag är tacksam för det de har sett i mig. För det är mycket som Gud har lagt ner som de har fått liksom resa upp. Så det är... Jag är så tacksam till min församling. Och inte bara mina ledare, även ni. Alltså det är så mycket uppmuntran, så mycket stöd man får av varann också. Och det, jag är så tacksam för det. Och det finns säkert, för mig är det mitt självförtroende som jag brottas väldigt mycket med. För det är det centrala i det som Gud har satt mig till att göra. I ditt liv kanske det är någonting helt annat som är centralt för den platsen som Gud har satt dig. För de uppgifter som du har. Men för mig är det det centrala. Och det är därför som fienden försöker bryta ner mig sakta men säkert. Men då har jag folk som reser mig hela tiden. När fienden försöker bryta ner mig. Han försöker släcka mitt liv. Och leda mig in i mörker. Men med min församling tillsammans med er så står mitt liv och min vandring med Gud är under beskydd. Och det är så tryggt att veta. Skulle jag gå snett så vet jag att då för ni mig tillbaka. För jag är inte ensam. Och det är inte alltid lätt. Det är inte alltid lätt att slipas och utrustas. Och liksom, det är inte det. Men vi ska göra det ändå. För det är det rätta. Husgrupp. Jag är så tacksam för att jag har fått gå i husgrupp i så många år. Så tacksam för det. I en hemgrupp så kan man dela personliga saker. Det här brottas jag med just nu. Det här är tufft just nu. Kan du snälla be för mig? I Galaterbrevet 6:2 så står det att vi ska bära varandras bördor. Så när fienden försöker attackera, då har vi husgruppen. Vi har varann, vi står enade, vi ber, vi bryter i bön. Och den här veckan har varit så tuff, så otroligt tuff psykiskt. Jag har verkligen känt så här. Jag vet att det är du djävulen, jag vet att det är du. Och då har jag fått mässa Lisette. Jag mässade henne i söndag så bara, jag predikar på söndag. Be för mig. Och jag vet att när jag mässar henne så gör hon det. Och då får jag bibelord, långa sms. Jag står med dig, jag ber för dig. Vi bryter det här i bön liksom. Det är så skönt. Så skönt. Och på förmiddagen idag när jag satt på min soffa och skulle läsa igenom det jag hade skrivit så kände jag bara nej. Då bara kom det sån tyngd. Och då skickar Christian ett sms till mig på WhatsApp. Precis i det timing. Och så otroligt mycket uppmuntran, så otroligt mycket pepp. Det är under, vi behöver det. För djävulen är på oss alla. Gud har inte lovat det i ett liv utan att det ska vara svårt. För det går inte. För när Jesus vill välsigna dig, när Jesus vill att du går på hans väg, så kommer djävulen och vill bryta det. Och står vi själva, då blir det tufft. Står vi enade, så löser vi det. För han har, det han vill göra med ditt liv, det är att han vill isolera dig. Han vill isolera dig i sina lögner. Så de lögnerna behöver man bara ta fatt, liksom, ta tag i dem och bara rent fysiskt bryta dem. Och det gör vi i bön. Så fienden vill isolera dig. Jesus han sätter dig fri. Så genom bönerna så får vi bara stå fullständigt fria i Jesus. Och det är underbart. Det är underbart. Och församlingen. Vi har en gemensam kallelse, var och en av oss som sitter här. Att vi ska gå ut och göra människor till lärjungar. Det är också svårt att göra själv, eller hur? Att vinna människor för Jesus, det kan vara tufft. Men vi gör det ihop. Vi gör det tillsammans. Och i första Korintherbrevet 3:5-6 så står det så här. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Kanske är du här och det är mycket lättare för dig att kanske ta första kontakt med en person. Kanske är det någon i församlingen som kanske inte gillar just det här med första kontakten eller vara ute på gatan, men kan verkligen ta tid och undervisa. Kanske är det någon som är helt grym på att bara visa kärlek i handlingar. Eller så kan det också vara så att de som är för till Gud, även vi, kan det vara så att du kanske inte har någon, haft en mamma, en pappa, en mormor, morfar. Tänk om vi kan få vara det. Vi alla behövs. Och vi vill att de som kommer hit, hem, vi vill verkligen kunna ta med människor till vårt hem. För att de också ska få utrustas, växa och bli Jesu lärjungar. Och i den resan så kan vi alla ha olika uppgifter för människors liv. Så du ska liksom inte bara tänka, nej men alltså jag har svårt med det här med första kontakten. Jag har svårt att berätta om Jesus på gatan. Okej, men det kanske finns något annat du kan göra. Du kanske kan bjuda hem personen på fika eller på en lunch. När personen kanske inte har en mamma, ingen pappa. Du kanske kan få visa. Du kanske kan få vara ett modershjärta för den här personen. Och det kan vi inte heller göra själva. Där behöver vi varann. Så det finns väldigt många anledningar till varför man ska vara med i en församling. Och det är så mycket som du själv kan få av att få koppla in i Kristi kropp. Så mycket. Och det, jag vet inte vad jag skulle gjort utan min församling. Så är det. Jag tror inte att jag hade varit på den platsen jag är idag. Eller haft liksom så mycket kunskap om Gud och få slipas och utvecklas. Det hade inte varit det. Hade inte varit så. Men jag är så extremt tacksam till. Jag vill säga tack för att jag får vara med i den här församlingen och vara med er. Nu ska jag lämna över till Magnus.
Tack så mycket, Lia. Jag har haft den fantastiska förmånen i några år nu att få tillhöra samma hemgrupp som Lia. Och något annat jag skulle vilja säga om dig, Lia, det är att det är ordning och reda på dig. Kanske ännu mer ordning och reda på dig när du var yngre då. Ja, det var så. Men vi är väldigt tacksamma för att det finns kvar en del av det. Och en väldigt stor trofasthet och allt är fullföljande. Det kan vara så att Lia inte mår superbra någon tisdag, men vi kör hemgruppen då, det ordnar sig. Och jag tror, ja, ledarskapet i församlingen är väldigt glad för den ordning och redan som Lia för med sig. Ja, säger Boris här. Vad bra. Så välkomna hit. Om du har kommit till den här kyrkan under det här året, så kanske du undrar, ja, men ska de bara prata om församlingen här? För det är verkligen temat vi har haft. Och ja, vi kommer fortsätta prata om församlingen. Och det finns en väldigt god anledning till det. Om man kollar i Nya testamentet, alltså den delen av Bibeln som handlar om Jesu tid när han gick här på jorden och demonstrerade Guds rike och där han levde ute och där det står hur han gav sitt liv för oss, för vi skulle få gemenskap med Gud. Och så står det om de första kristna och de församlingarna som startades där. Men om man kollar på böckerna, Bibeln består av 66 böcker och 27 böcker är i Nya testamentet. Så nästan alla de riktade till församlingen. Några är riktade till församlingsledare och några är privata. Men nästan allting är riktat till församlingen. Så det finns en väldigt god anledning att predika om det här och prata om det. Och efter de här fyra evangelierna så kan man läsa i Apostlagärningarna. Och det var efter den tiden då Jesus hade åkt upp till himlen igen. Och så sa han, ja men nu ska ni leva ut Guds rike. Och det de började med att göra, det var att starta en församling i Jerusalem. Och sen utbröt en förföljelse mot dem. Och de spreds ut runt om. Och valde att leva ut Guds rike och starta församlingar där. Och en person som är väldigt intressant, som Lia pratade lite grann om också, det är Paulus. Han tillhörde inte apostlarna först, utan faktiskt så förföljde han kristna. Men sen fick han ett möte med Jesus och for runt och demonstrerade Guds rike, missionerade, älskade människor och predikade och så. Men framförallt så startade han församlingar. Jag tror vi kan få upp en liten bild där. Jajamän, den kom fram. Så Paulus var en riktig globetrotter på den tiden. Han gjorde många resor. Och det är ju trevligt att resa runt i Medelhavet och så. Är det någon som har varit där i Grekland och Turkiet och Italien kanske? Ja. Är det fint där tycker ni? Ja. Det tyckte nog Paulus också. Men det var inte främst därför han reste runt. Utan det var just att demonstrera Guds rike och göra det här. Men framförallt så startade han församlingar. Och han verkligen såg till och älskade de här människorna och ge dem allt stöd han kunde. Men om vi kollar lite på de här böckerna, eller breven som många av de här böckerna faktiskt är, så har Paulus skrivit rätt många av dem. Och många av de andra breven innehåller verkligen, de är fulla av kärlek och uppmuntran. Och det kommer mycket i början av breverna. Och vi kan läsa ett exempel här från första Thessalonikerbrevet. Det är kapitel 1, vers 1-3. Så det är från Paulus, Silvanus och Timotheus. De var medarbetare till Paulus. Till församlingen i Thessalonika som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Vi tackar alltid Gud för er när vi nämner er i våra böner. Till inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron. Ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Blir man inte glad när man hör det här? Och tänk vilken uppmuntran, vilken början på ett brev. Jag vet inte hur det är när du får ett brev. När jag får ett brev, då får jag ju en sån här oftast. Och det kanske är typ, tja, vad gör du? Hej, vad, ska vi hitta på något? Eller ja, hur är läget? Om det är ett väldigt fin hälsning, då står det hej Magnus. Och då blir man ju så här glad. Men tänk vad glad de här personerna ska bli och fått det här brevet. Vilken uppmuntran. Vilken uppmuntran vi kan känna också. Och sen innehåller de här breven också tillrättavisning. Men det är så viktigt att komma ihåg här. Det är tillrättavisning i kärlek. Det är därför de skrivs och så. Och det vi kan se där, det är lite grann att församlingarna kanske inte var helt perfekta, även om man vill det och vill tro det. Och man kan se det i varenda brev, att det är någonting så här man uppmuntrar och ja, man vill tillrättavisa på något sätt. Och då har vi ett exempel här från Efesierbrevet. Då står det, berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Så det är dels en tillrättavisning, gör inte så här och sen gör så här istället. Låt er uppfyllas av anden. Det är mycket trevligare, kan jag bekräfta. Men då kan vi ju se här att ja, men om det inte fanns något problem med alkohol, då hade man väl kanske inte brytt sig om att skriva något sånt där. Så troligtvis fanns det lite problem med alkohol bland efesierna. Och Paulus skriver så här till församlingen i Korint. Första Korintierbrevet 1:10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Om man fortsätter, nu har jag tagit ut några verser där, men om man fortsätter att läsa Korintierbrevet så kan man se att det var inte så här fullkomlig enhet direkt, utan det fanns lite så här, ja men vi håller med den personen och vi tror på honom och nej, vi är inte riktigt enade och sådär. Och det var splittring och till och med stridigheter mellan personer och grupper. Och det är verkligen inte Guds plan, det är verkligen inte Guds vilja. Utan det är att vi ska vara ett i Kristus. Så vi kan se att i Korint så funkade det inte helt perfekt hela tiden. Och jag vet att även i den här församlingen i kyrkan så är det saker som inte är helt perfekta. Det är saker som inte funkar riktigt som det är och ska vara och inte riktigt efter Guds vilja. Även om mycket gör det så vill jag ändå lyfta det att församlingen är inte helt perfekt, även om Guds vilja är att den ska vara det. Och nu ska vi göra en grej tillsammans här. Så vi ska nämligen stå upp till att börja med. Jag tror många som uppväxt i Sverige någon gång har gjort den här saken som barn. Eller i skolan eller så. Och ni som inte är det, kanske ni har gjort det i något annat land, eller så får ni bara hänga med. Och det är en variant av huvud, axlar, knä och tå. Så det går till att man gör det här. Och så tar man sig på huvudet och så tar man sig på axlarna och så knäna och tårna. Men vi ska göra en liten lättare variant. Så ni behöver inte böja er hela vägen ner till tårna. Ja, tack och lov. Det har varit svårt för mig också. Det är lite trångt i bänkraderna. Så här. En grej som inte är helt perfekt i kyrkan, men vi kanske överlever det ändå, va? Det går bra. Ja. Så den här varianten, det är fyra riktningar som vi har i vår kyrka som hjälper oss att tänka på vad vi ska göra och vad vi ska leva ut. Så det är uppåt, får ni hänga med här? Uppåt, inåt, utåt och framåt. Och så utåt och framåt. Ska vi testa det då? Tillsammans. Uppåt, inåt, utåt, framåt, utåt och fram. Ja. Ja, melodin hänger med lite sådär då. Men snyggt. Och då om vi tänker på det här, vad är det här uppåt? Ja, men det är att vi ska tacka Gud för vad han har gjort. Vi ska tacka Jesus för att han kom och gav sitt liv för oss. Att vi får gemenskap med Gud. Det tycker Tony om att göra mycket. Man ser alltid han så här uppe med armarna. Det är fantastiskt. Och Jesus säger så här i Johannes 15:5. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom ska han bära rik frukt. Och så kommer det här. Utan mig kan ni ingenting göra. Så det är verkligen där det börjar. Det börjar att sträcka händerna, få kraft från Gud och vara med och leva ut. Det är som grunden för andra. Ni kan få sitta ner om ni vill. Så kan jag fortsätta med de andra riktningarna också. Men det var kul att se. Alla var verkligen med på det här. Och det här med inåt då? Ja, men det kan vara hur är det med vår församling? Hur är det med de som kommer hit? Hur tar vi hand om varann? Hur älskar vi varann? Hur ser varann? Hur bryr vi oss om varann? Hur utmanas vi? Och hur utrustas vi i församlingen? Kan vara om det. Det här att nå ut. Lea var ju också inne på det här. Dels hur hon har blivit sedd och älskad och uppmuntrad i församlingen. Och sen nå ut. Vi kallade till att berätta om de här goda nyheterna om Jesus till andra människor. Att visa kärlek, att vara med och tjäna. Och verkligen älska vår nästa. Vart den vi är. Kanske där du jobbar, kanske i din skola och så vidare. Men också gemensamt som församling. Hur kan vi nå ut gemensamt som församling? Och då människor. Och sen framåt då. Då är det så att Gud har en plan. Han har en framtid för oss. Han vill inte riktigt att vi ska vara kvar här hela tiden. Så som det ser ut. Utan han har en framtidstanke. Och då gäller det att haka på det. Eller hur? Vi måste vara med på vad Gud vill göra. Då kan man ju tänka sig. Ja, men det här är ju fina ord. Och ja, kanske lite rolig illustration och så. Det kan hjälpa till att komma ihåg. Men hur är det i verkligheten? Och jag tror att vissa saker gör vi sisådär. Vissa saker kan man vara väldigt duktig på i församlingen. Men jag tror nog alla vi kan tänka, nej men just det där gör vi inte riktigt så bra. Och då kan man välja vad man gör med de tankarna. Väljer man att bara vara kritisk mot det? Eller väljer man att, ja men då kan jag vara med och göra det bättre. Då kan jag vara med och hjälpa till och så. Så det, man får välja lite vilken inställning man har där. Och ett tag så var jag väldigt, väldigt kritisk till mycket som hände i församlingen. Jag kommer från Östersund och var med i en kyrka där. Där jag åkte iväg på bibelskola och var borta 4-5 månader. Jag förstår mig att Gud gjorde otroligt mycket i mitt liv och jag verkligen fick ta emot så mycket kärlek av han och fick verkligen gudsmöten varje dag. Och jag var en så bra församling som gjorde så mycket rätt. tyckte jag. Jag hade lite svårt att se vad de inte gjorde så bra. Men jag tyckte det var så bra och välsignat att vara där. Så när jag kom hem till min församling efteråt, då tänkte jag, ja men nu vet jag hur det ska vara. Ja. Och jag var tyvärr väldigt kritisk och typ, ja men varför gör vi så här och varför på det här sättet och så vidare. Och någonting som hände mig, det var att jag faktiskt drog mig undan lite grann från församlingen. Och att jag var liksom, nej men ni gör det inte på rätt sätt. Och ja, det blev en sån respons i mig att jag tog ett kliv bakåt istället. Och jag fick möjlighet att åka till Norge och jobba, så jag gjorde det istället. Och jag ångrar verkligen det. Men det kan vara så att det kan bli en sån reaktion. Man kan bli lite missnöjd i församlingen eller något man inte tycker fungerar. Ja, men det lättaste är faktiskt att dra sig undan då. Men det är det sämsta att göra. Verkligen. Och när ni hör mig prata om en församling, så kanske ni tänker på gudstjänster som det här. Att vi samlas på söndagar och så. Men en annan del av församlingen som Lia pratar lite grann om, det är ju hemgruppen också. Och är det hemgruppen som jag blivit med i en ny hemgrupp nu. Och då är tisdags när vi träffades, så umgås vi, har hur trevligt som helst tillsammans. Vi läser en del i Bibeln och så avslutar vi med att be för varandra. Och då var det så här, ja, jo men jag ska predika på söndag, jag vill gärna att ni ber för mig. Så vi gjorde det tillsammans och jag kände som, ja men jag vill ha något från Gud, jag vill ha något från honom att dela. Och så nästa dag, då skrev jag tenta i onsdags. Så hade jag tänkt ut det så här, ja men jag ska skriva tenta på förmiddagen och sen ska jag rikta in mig lite på predikan. Söka det. Och så vaknade jag 5 på morgonen. Är det någon som har varit med om det? Det var inte så här jag tänkte Gud, jag skulle ju sova, så jag var utvilad till att skriva tenta. För övrigt gick det väldigt bra på det, så det är ingen fara. Men då hade jag fått en dröm, och det är inte så ofta jag drömmer grejer och är med om det och så. Så jag tänkte, ja men det kanske kan vara från Gud nu då, när jag vaknar så här av det också, kommer ihåg det verkligen. Så jag skrev ner det, och sen kunde jag tyvärr inte somna om det, men som sagt, det gick bra ändå. Och i den här drömmen, då var jag i vardagsrummet hemma hos min familj. Mina föräldrar var med och min syster. Jag tror farmor och farfar där, var där också. Och jag skulle bara göra jag skulle visa lite bilder och koppla ihop mobilen med tvn. Är det någon som har försökt göra det någon gång? Ja, det ska inte vara så krångligt, men det kan krångla lite grann. Och så kom mamma eller pappa med något förslag. Ja, men gör så där istället, du borde ju kunna fixa det och bla bla bla. Och så blev jag arg på dem och bara, men varför säger ni till mig sådär och gör det själv då, bla bla bla. Och det gick jättesnabbt att vi började skrika på varandra och blev osams. Det brukar inte gå till så här i min familj, vill jag bara tillägga. Men i den här drömmen gjorde det. Och sen till slut blev det bara, nej, jag är så less på er. Nu går jag in på mitt rum och nu är jag med Gud själv. Tänkte jag. Ja. Och det gick inte jättebra. Så lite senare den kvällen så kom ihåg att vi fortfarande är kvar i drömmen här. Lite senare den kvällen så gick vi ut och pratade och blev vänner och förlät varandra. Och sen var det liksom, varför blev vi arg på varandra egentligen? Och det kan vara sådana grejer. Man kan verkligen bli arg för ingenting och så. Och Christian predikade förra veckan om församlingen som kropp. Det Kristus i huvudet och vi kristna olika kroppsdelar som tillsammans är församlingen. Men det här är också en bild på församlingen. I Bibeln så beskrivs vi kristna som varandras systrar och bröder. Och då kan församlingen beskrivas som en familj. Så jag tror ändå den här drömmen kan vara en liten bild på hur det kan vara i församlingen. Där vi är familj. Och när det kan hända så här att vi blir lite osams över någon struntgrej. Eller man blir lite, det kan vara något som går fel helt enkelt. Man blir lite osams med någon så tror jag verkligen att vi måste ta ett kliv tillbaka och tänka, vad hände egentligen? Prata med varann. Välja att älska, förlåta och komma samman istället. För att göra det där att springa iväg och göra något annat. Och sen så Christian också att vi behöver verkligen en helig ande. Då kan vi släppa vår individualism. Så det är ju så här, ja, men jag kan inte, eller jag vill inte. Ja, men helig ande, hjälp mig. Ja, men då kan man få Guds hjärta för situationen hur det egentligen är. Och vanligtvis så tillkommer man i en familj som ett barn, eller hur? Jag har flera vänner nu som har börjat fått barn. Så det är fantastiskt kul att hälsa på dem och verkligen se de här lilla krabaterna som börjar med en grej de är väldigt bra på när de är små, har jag upptäckt, och det är att skrika. Det är de duktiga på. Men att få träffa dem och få hålla i dem och få se hur de växer. Och i början blir de väldigt liten i början, men sen blir de väldigt runda och god och så här. Och ja, så får man se hur de börjar göra lite ljud och när de öppnar ögonen lite mer och ja, man kan se saker och se så nyfiket runt på grejer och så. Och det är ju så en familj, där får man födas, där får man växa upp och där får man lära sig saker. Och jag tror också, det kan vara lite bild på församlingen, att man kanske kommer in som ett barn i församlingen. Det står ju att vi blir på nytt födda i Kristus. Vill man ta emot Jesus som sin herre, och kan man bli på nytt född i honom. Och då kan man få komma in som ett barn i församling och verkligen till en börja bara vara med och bli älskad. Och senare allt eftersom växa. Kanske det blir att det kommer till någon syskon. Kanske någon annan som kommer in. Rätt vanligt att stora syskon tar hand om lilla syskon lite grann. Jag är ju lillebror då, så jag har upplevt det. Jag har aldrig tagit hand om min syster då, men hon har tagit hand om mig. Så det är jag glad för. Jo, men någon gång har jag väl gjort det också. Och i min familj så var det väl så att när jag var 19 år så visste jag fortfarande inte riktigt hur man lagar mat. Och knappt hur man tvättar heller. Men jag städade mitt eget rum i vart fall. Men jag gjorde inte så mycket annat. Men de tyckte ändå om mig och jag fick fortfarande vara kvar i familjen och så här. Så jag är väldigt tacksam för det. Och det vill jag bara säga, att det finns som inga krav på att man ska vara med och hjälpa till och göra någonting. Men nu är det så otrolig glädje att få typ bjuda mina föräldrar på mat. Och när man kommer hem, hjälpa till och städa eller skotta snö eller allt vad det är. Det snöar rätt mycket i Jämtland där jag kommer ifrån, så det behöver de hjälp med. Men det är verkligen enorm glädje med det. Jag ska ta avsluta här snart så lovsångsteamet kan få komma upp. Men jag skulle bara vilja poängtera det här att Guds plan, det är verkligen församlingen. Han har en plan med församlingen och han vill att den ska få växa. Tänk på det när du läser Nya Testamentet nästa gång. Så ser du vad mycket som är riktat till församlingen. Och där vi som gemensamt kan få vara med och göra det. Där vi gemensamt kan få komma och använda våra gåvor. Och ja, men sprida Guds rike verkligen. Och tänk församlingen också som en familj. Där du alltid är välkommen. Det är ett tryggt plats, tryggt ställe att vara på. Som Lia också var inne på. Ja, men ett tryggt hem. Där man får vara sig själv. Och jag skulle vilja göra en inbjudan också till er. Ni som känner att ni vill komma fram får göra det. Men en inbjudan för dig som skulle vilja ta ett kliv framåt i Guds plan i församlingen. Det som känner att jag skulle vilja vara med. Jag skulle vilja vara med i familj. Jag skulle vilja vara älskad, delaktig, sedd och med på vad som händer här. Eller du känner att jag tror Gud har gett mig någonting. Jag tror jag har någon gåva faktiskt. Om du inte tror det så säger jag att så är det. Du har en gåva. Gud har lagt ner grejer i ditt liv. Som du känner att du skulle vilja ta ett kliv framåt i det också. Växa i dina gåvor, växa i delaktighet. Så är du också välkommen fram. Och vi kan ju ta och stå upp tillsammans. Hur gör det? Och ni kan få börja spela lite grann. Sen skulle jag också vilja göra en inbjudan till dig om du har varit skeptisk eller om du har känt att nej men jag är less, jag är arg. Det här hände för 5 år sedan och jag kan väl gå till kyrkan ibland, men ja. Det är som fortfarande någonting som har skurit sig, någonting som är där. Och det kan vara befogat, det kan vara så att någon i församlingen har gjort någonting dumt och sårat dig. Det kan vara så att församlingen inte har gjort helt rätt. Det var därför jag ville visa lite på de här exemplen att ja, men församlingen är inte helt perfekt. Det kan hända att man har blivit sårad, att någonting har blivit fel. Så vare sig det är du eller församlingen som har agerat fel, det är inte det jag bryr mig om. Utan det viktiga är att få lämna det bakom sig. Att få försonas, att få bli med igen. Så upplever du det, att du bara är med och vill lägga andra saker bakom dig. Så är du verkligen välkommen fram till att göra det också. Och ni som är med som förbedjare, välkommen fram. Och ni som vill ta ett kliv framåt helt enkelt. Då är det dags att ta ett kliv framåt nu. Kom fram så gör vi det. Vill du vara med och lägga saker bakom dig? Ja, men då går man också framåt. Så välkommen framåt.
Skulle gärna vilja att fler förebedare kommer fram, husgruppsledare och ni som brukar vara med. Det känns alltid gott, godare att komma fram och ställa sig här. Om det finns någon som är här och tar emot också, eller hur? Ni ska verkligen känna att ni kan komma fram och bli omhändertagna. Om det känns bättre för er så går det också jättebra att sitta här framme. Det här är ingen speciell plats, men det är en praktisk plats att betjäna. Så kom gärna fram. Och jag vill bara poängtera att vi kan inte gå in i själavård eller långa samtal, men du kan få komma fram och bara få ta emot förbön och få bli betjänad. Och vi tror att den helige ande också kan få tala in genom förebedjaren in i ditt liv, men också att först och främst få bli en markering inför Gud, ett beslut som du får ta som en respons på den här fantastiska undervisningen och predikan som vi har fått ta till oss, som verkligen tror också berör många av oss på ett personligt sätt. Så välkommen fram, både förebedjare och du som vill bli betjänad.